the Malmo Arsenal Supporters Club.
Jag hälsar er hjärtligt välkomna till Arsenal Malmös podcast. Jag heter Niklas Lindblad och denna veckans gäst är den ena tredjedelen utav podden Mellan raderna och det stora Manchester United-supportern, även kommentatorn och sportjournalisten Erik Bäckrud. Varmt välkommen till Arsenal Malmös podcast.
Tusen tack. Det är snällt att du bara säger att det är en tredjedel. Jag skulle säga att Anders och Niklas är egentligen mer. Jag skulle säga att jag är 15% kanske eller någonting och de trycker på resten då. Men tusen tack och kul att få vara med här. Alltid härligt att gästa en supporterpodd och en, vad ska man säga, ska vi kalla oss ligakonkurrent också? Det kan vi väl göra eller?
Ja, det kan vi väl göra. Vi spelar åtminstone i samma liga i alla fall.
Exakt, nästan inte, men ändå. Ja.
Ändå, på papper.
Ja. Ja, exakt.
Ja. Ja, men det är väl härligt. Är det gött att vara lite gäst ibland också? För tycker du är på det så är det du som känns lite ledaren i det. Och så är det... Det känns ändå som att du är pappan och då säger det de två barnen.
Exakt, de är 40 år äldre än mig men jag är ändå pappan. Nej, men ja, så är det faktiskt. Det är härligt för det krävs ju en del förberedelser och för att kunna moderera de där samtalen. Många gånger handlar det egentligen bara om att försöka få Anders att inte dra ut på frågan allt för mycket. Det är väl mitt huvuduppdrag egentligen. Men nej, men det är gött. Jag tycker det är härligt att få testa och sitta på den här sidan också.
Absolut, ja, men det är kul. Det är också bra. Det är, man lär sig lite hur de som är på andra sidan har det. Så det är alltid bra.
Exakt, exakt.
Så är det. Ja, men härligt. Yes. Nej, men då får
bra
du
med
bara...
dig då, eller?
Ja, men det tycker jag. Det är måndag. Ja. Vi vann ju helgen, så det var ju stabilt. Det börjar man ju bli hyfsat van med nu. Men sen så är det ju de här City som... liksom, de gör ju inte sitt på vår del just nu, men...
ständiga jakten. Ja, sen har de har ju ett väldigt tacksamt spelschema också. Har haft det ett tag nu.
Ja, precis. Och de är ju starka och de har ju gjort detta x antal gånger förut. Så att det är ju liksom, hoppet har man ju alltid kvar, men det minskar ju liksom nu för varje dag som går, känns det som. Men annars är det bra, det tycker jag. Ja. Så att, men det är sista handen på säsongen, man hoppas ju fortfarande på ett mirakel. Men,
det tycker jag ni ska göra också. Det är absolut inte uppgivet. Sen är det så här, vi pratade om det bara jättekort innan vi började spela in det här. Så nämnde du bara liksom att jag har ju varit i den här skiten du är i, sa du till mig då, refererade till Uniteds situation nu. Men det är ju också så här att även om ni inte vinner ligan i år så mår ni, alltså ni ska ju må bra ändå. Det hoppas jag att ni gör, för att ni är ju i en fin position som klubb ju.
Absolut, vi har ju vänt på den där skutan som ni inte har lyckats vända. Den har ju vi verkligen vänt. Och det tror jag att ni också kommer göra. Liksom, det är ändå en stor klubb som har varit där förut. Jag tror problemet för oss när vi var som sämst och det problemet ni har nu, det känns inte som ni har tagit ut. Ni vet vad ni vill, men ni vet inte riktigt hur ni ska ta er dit. Liksom. Det är min syn på det utifrån. Så att när ni väl bestämmer er för en väg ni ska gå, så har ni lite lättare att nå de målen ni har också. Men,
ja, det är nog så. Det är nog därför det känns så hopplöst med. För att när man testar så många olika vägar och ingenting riktigt funkar, då känns det som att så här, hade man valt en väg där man känner att ja, men nu är vi något på spåren, då hade det ändå känts lite bra. Men det finns liksom ingenting som känns bra just nu.
Nej, och där har ju vi också varit. Men sen började det liksom lite, ja okej, men vi har börjat vinna matcher. Ja, men det är skönt. Vi får börja där. Mm. Alltså så, man får verkligen tillbaka till någon slags grund liksom och börja jobba därifrån. Men det är fan inte kul att vara supporter när man vet. Och man vill så mycket, man vet att det finns kvalitet i liksom, alltså så, kring hela ert lag, men man får inte ut någonting. Och det var inte länge sedan vi var där heller. Så det är klart man är nöjd med att liksom utmana. Jag tycker vi har tagit ett steg från förra säsongen. Vi pressar ju verkligen hela vägen nu. Det gjorde vi inte förra säsongen till exempel. Så att det är de här små sista stegen som ska sitta också.
Ja, absolut, absolut. Så är det ju. Och det är ju, skulle vara helt... ofattbart om man skulle stanna på, blir det 99 poäng typ och inte vinna ligan på det.
Det händer kanske till och med har bäst målskillnad till och med.
Exakt, att, exakt. Liksom,
och där har vi också tagit ett steg. Så att, det är klart att man mår bra som en supporter, men mycket vill ha mer, så är det ju. Man vill ju faktiskt
ha lite pokaler.
Ja, men det är ju det. Jajamän. Det är ju det. Yes, men jag tänkte bara höra, du håller ju på Manchester United, det tror jag de flesta av våra lyssnare vet, och framförallt om man har lyssnat på er podd så vet man ju det. Men hur började allting?
Ja, vi försökte bakdatera det här någon gång i våran podd också, och jag tror typ att det var väl så enkelt att, du vet, medgångssupporten i en valde det bästa laget på något sätt. Jag tyckte ju alltid liksom David Beckham var en cool kille, så det var väl där någonstans. Men sen tyckte jag också att de hade ett snyggt klubbemblem. Det tycker jag fortfarande. Jag tycker fortfarande att United har det snyggaste klubbemblemet. Så att det var väl, du vet, det var såna simpla grejer. Och sen så, ja, som alla egentligen tror jag supportrar, inte minst i Sverige, när man har liksom en geografisk distans att förhålla sig till också, så blir det ju att man nästan börjar med en liten. Det är ju inte som att man går på matcherna som femåring och att farsan drar med en på matcherna, utan det börjar med såna här små grejer och sen så etsar det sig fast och så blir det bara tyngre och tyngre och hårdare och hårdare. Och sen har man några polare då som håller på Liverpool eller Arsenal, och så börjar man, du vet, det skaver lite med dem och man ska ägga på varandra, och så liksom blir det ännu hårdare och sen så är man ju fast liksom. Så att det är väl på den vägen det har varit då. Så någon sån, ja, tunt grej om man får säga så, började det med, och sen så har det byggts på med åren.
Ja, ja, men det är härligt. Har det alltid varit ihållande liksom från dag ett, eller varit perioden har det varit lite mindre eller kanske lite mer också?
Ja, jo, men så är det ju. Det går väl, alltså, bra fråga. Det är nog, jag tänkte först säga att det går lite upp och ner, men det har nog varit ihållande. Jag kan säga så här, det här, vet inte om det är en breaking, men det var så här att i samband med Mason Greenwood nu, för, ja, nu är det ju typ ett år sedan då liksom, när det var ett vara eller inte vara att han skulle vara kvar i United, då var det faktiskt på bordet att jag lyfte med Anders och Niklas att så här, om han kommer få stanna i United nu, då kommer jag aktivt att börja avveckla mitt supporterskap. Det skulle vara liksom droppen på något sätt om de skulle behålla en sån kille för mig. Och nu blev det inte så fallet. Han tillför ju fortfarande klubben, och vi får väl se vad som händer framöver. Men sådana där grejer är ju på riktigt problematiskt ju. Lite också när Cristiano Ronaldo kom tillbaka till United. Det finns ju någon problematik där givetvis också. Sådär. Så att det är typ det som jag känner så här, resultatmässigt. Jag är inte den som, jag är inte liksom en medgångssupporter eller på det sättet att så här, går det dåligt uppenbarligen då för alla som lyssnar på det här. Jag menar, det har varit 8 år av kaos och kollaps nu, och håller fortfarande på United, så att det är inte resultatbaserat, utan det skulle mer vara, ja, andra grejer som stör utifrån, som mer liksom, du vet, moraliska dilemman om man kallar det.
Mm. Jag skulle,
vad sa du?
Man är ju fast, men ibland, ja, så kommer det faktiskt saker som gör att man ifrågasätter det, såklart.
Verkligen, och det här var ju mer än någonsin verkligen. Då var det ju en sån här grej att nej, det skulle liksom inte gå i princip. Och det kommer vi nog prata någon gång om i våran podd framöver, liksom att lyfta på flera, alltså, för det är inte heller ämnen man bara vill lämna orört. Hur obekväma de än är, så är det ju så här, ja. Sen är det väl alltid halvproblematiskt när man är kommentator också då, liksom att outa ett supporterskap på något sätt. Man tänker ju själv att man kan vara neutral ändå. Jag förutsätter att jag kan vara det, men det blir mer för supportrar som lyssnar. Du vet ju själv, du kanske, och likt många andra, sitter väl och stör sig på vissa kommentatorer som man tror håller på det laget och håller på det laget och så vidare liksom. Och då, så det är ju mer för andra, tror jag, för jag själv känner inte att det skulle vara ett problem. Men jag har inte heller hamnat i situationen. Jag tror Manchester United och Liverpool är faktiskt, det kanske är medvetet från Viaplay, men det är de två enda lagen jag aldrig har kommenterat.
Ja. Nej, jag tänkte precis höra, finns det någon sån där liksom grej att nej, men om man har outat ett lag, då får man inte kommentera det? Eller det är en oskriven regel, det är liksom bara när planeringen kommer så bara, nej, tyvärr Erik, det blir ingen United-match
för dig. Exakt, exakt. Det finns väl två saker som är i den vågskålen. Dels är jag ju inte våran största kommentatorsprofil på något sätt. Ni vet ju själva alla vilka som är våra största. Det är ju liksom Niklas Holmgren, Strömblad, Bjur och de här, och Claes Andersson typ. Så det finns ju de som går före av naturliga anledningar, och då kommenterar man ju också de största lagen. Så är det ju i regel. Mm. Och United tillhör ju fortfarande både det största och mest populära laget, liksom Liverpool, liksom Arsenal. Så det är ju väldigt sällan det händer att jag kommenterar de lagen av den anledningen. Men för att svara på din fråga, så har jag aldrig fått till mig att Erik, du kommer aldrig få kommentera de lagen av anledning att du håller på United eller Liverpool. Men det kanske är så att de håller det för sig själva i så fall.
Ja, ja, precis. Det kan inte bli värre. Jag vet inte om du har sett den. Jag tror det är Ingvar Oldsberg. Alltså, det kan vara 80-talet när IFK Göteborg är i SM-final mot Hammarby. Har du sett den när han kommer? Alltså, yeah. Han är så sjukt färgad, så det är helt, helt sanslöst. Alltså, där är det, det är inte så att man, nej, jag tror att han håller på IFK Göteborg. Det är så. Nu visste jag alla om att han gjorde det på ett sätt, men det var ju så tydligt i den sändningen var hans.
Det är så. Ja, men det är fint ju. Och jag tror faktiskt, alltså så här, jag skulle ju mer behöva tänka på att inte vara kritisk mot United om jag kommenterar dem. Att du vet, det nästan slår över åt andra hållet. Att man skulle bli, jag är ju inte orolig på något sätt för att jag skulle liksom sitta och hylla dem bara för att man håller på United. Utan snarare tvärtom, det här att man går på hårdare då, kanske. Jag vet inte, jag tycker också den här grejen här. Det finns ju också så här i NHL att man kommenterar ibland lagen man håller på. Man har ju hört vissa exempel typ av Sydamerika. När det blir så oerhört tydligt att de är partiska. Liksom, det är något jättesnyggt mål och då blir det liksom goll. Goll. Typ sådär, bara liksom jättekort. Och sen så är det liksom straffmål, andra målet. Och då kör de på och du vet, goll! Och så är det hela. Nej, så det är kul. Ja, exakt. Ja.
Sen hade det varit kul också om man hade liksom bara haft två partiska liksom, alltså så, som hade kommenterat. Om det varit United mot Arsenal, skulle det ju varit liksom någon, alltså typ du och sen någon som verkligen håller på Arsenal. Det hade också varit lite kul. Alltså ja, så. Så en annan känsla på det. Jag tror det har testats någon gång.
Vi hade den faktiskt en gång när vi gjorde Mellan raderna som magasin. Då fanns det faktiskt plan på att låta Anders kommentera en match. Tillsammans med mig då, att vi skulle kört en Arsenal-match typ då, han skulle sitta med som expertkommentator. Den hade ju bara gått som en extra feed då. Men det blev aldrig av tyvärr. Det hade varit kul.
Nej, men det hade kunnat bli lite spännande också att få lite det här liksom, ja, men det här tjafset emellan supportarna och få det på tv-sändningen också. Det hade ju faktiskt varit lite kul.
Ja, verkligen.
Tycker jag i alla fall.
Gör som många andra Gunners i Malmöområdet. Bli medlem i Malmös enda aktiva Arsenalförening. För mer information, gå in på arsenalmalmo.se och läs mer om hur du gör för att bli medlem. Där hittar du också vår webbshop som vi har i samarbete med Netshirt. I medlemskapet ingår också rabatter i samband med våra matchträffar på Drumbar samt rabatt hos Jack Sport i Svedala. Följ oss gärna i sociala medier. På Facebook heter vi Arsenal Malmö. På Instagram heter vi arsenal.malmo och på Twitter heter vi Arsenal Malmö. Välkomna till Arsenal Malmö.
Yes, men vad tycker du om Uniteds säsong? Vi var ju lite inne på det, var ni står, men vad känner man egentligen? Jag vet som sagt hur det är, man var ju där för bara några år sedan, men...
Enda frågan jag inte ville ha. Nej, ska jag bara. Nej.
Enda frågan jag också var tvungen att ställa.
Exakt. Du såg så nöjd ut när du fick ställa den också. Nej, men det är ju likt många andra säsonger ändå, kan man ju kort sammanfatta det. Det är ju ett haveri av Guds nåde på många sätt. Alltså sett till och ut, alltså på spelare och så vidare, och sett till vad man får betalt av de värvningar man har gjort, så är det ju, det går ju inte att säga någonting annat än att det är uruselt. Det finns ju liksom inget annat. Sen jag kommer nog alltid brottas med, även om man kommer liksom kommer på vad problemet är, om man knäcker koden och allt blir bra igen, om vi nu ponerar att det skulle bli så skulle jag fortfarande liksom slita mina hår över vad var det som gick fel under alla dessa år. För jag tycker fortfarande det är 10 miljoner kronors frågan, att så här, var är problemet då? Vad är sjukdomen? För att det är ju nya spekulationer vecka in och vecka ut. Men det är liksom Ten Hag det beror på, det är en spelargrupp som är slapp och alldeles för bekväm och överbetalda, och det är för höga priser på för dåliga spelare. Alltså, det är ju något nytt varje vecka tycker jag att man hör, men det är ju aldrig liksom att man kan greppa vad är det. Min bästa teori på något sätt är väl att det är något sjukt i klubben. Alltså nästan som någon sjukdom som bara finns i klubben som sprider sig och ingen riktigt liksom får grepp om. Ja, nej, jag vet inte. Och det har ju bara fortsatt den här säsongen, så det har väl sett ut ungefär som innan. Man blir ju ganska matt av att hålla på United, för att är det ett bra resultat ena veckan och det är halv okej spel, så kan man nästan räkna med att det kommer se helt annorlunda ut nästa match.
Ja, det blir ju lite så. Alltså, jag känner igen mig i det, och det är den här, börjar det här viruset sprida sig, så är det jävligt lätt att det fastnar i klubben. Det har ju fastnat i Tottenham sen 61, så det är liksom, det är tufft. Det gäller att ta sig ur. Alltså just de grejerna ju. Och det är svårt liksom när det är olika problem hela tiden också. Det gäller att hitta alla de problemen och lösa dem. Och det är lite som United, det är något nytt varje vecka egentligen som är anledningen till varför det går dåligt. Liksom. Så att, jag vet inte, vad tror du är lösningen? Är det liksom ett tränarbyte? Nu pratades det om att det var halva truppen utom var det tre spelare, eller hela truppen utom tre spelare skulle säljas. Eller var ute till försäljning. Och sen så för någon annan vecka sedan, då var det Ten Hag som skulle sparkas. Liksom. Så att, vad tror du är lösningen framåt?
Ja, nej, men jag tror lite så här att det är många år och många gånger man har läst de här domedagsrubrikerna att så här, halva truppen ska bort eller kommer försvinna och så vidare. Och så blir det ju aldrig så. Framförallt blir det inte så på en och samma gång, utan det kanske händer över 4 år. Men det är nästan till att något sånt jättedrastiskt skulle behöva hända. Sen är det också svårt, alltså man sitter och spekulerar utan att veta någonting heller riktigt, om ni förstår vad jag menar med det. För att så här, det är också det fina med att vi alla kan vara fotbollsexperter på hemmaplan, att vi kan liksom bara sitta och sia och gissa och tro vad som försiggår. Men jag menar, det är ju såklart att det är ju saker och ting som händer innanför väggarna med som vi aldrig kommer få reda på. Men jag tror ju typ att det skulle till något jättedrastiskt. Jag tror ju tyvärr att det skulle behöva liksom, är det här är så tunga frågor så jag vet inte ens var jag ska börja. Nej, men alltså
vad är meningen med livet?
Nästan så. Nej, men alltså, för ibland så känner man ju så här, det har ju varit under en lång period, och för alla som inte följer United på det sättet, så jag vet inte, nu säger jag 10 år nästan, så har det ju varit liksom en grej att bli av med Glazer-familjen då som äger United. Men sen så börjar man lite bara, de missköter ju klubben på många sätt vad gäller liksom att de lämnar klubben med minusekonomi och liksom utnyttjar det så på helt fel sätt av den anledningen. Men det är inte heller så att de inte har backat Ten Hag med hans värvningar heller. Så att det är inte, alltså förstår du vad jag menar? Det är lite så här att det är inte heller att han inte har fått som han vill. Är det då tränarens problem eller är det liksom... Jag tror bara man behöver nog göra något väldigt drastiskt. Antingen så här plocka ut ägarna och få in något nytt och liksom få klubben att börja må bra alltså från grunden på något sätt. Att liksom kolla över alla de här stora grundpelarna. Liksom. Man behöver börja om från nytt nästan. Liksom att en reset-knapp. Ja, men nu börjar vi om här. Vi börjar om med ny ägare. Vi börjar om med att kolla på liksom träningsfaciliteter, våra ungdomslag. Vi börjar liksom, alltså hela grunden därifrån istället för att släcka bränder genom att värva in spelare. Och jag vet inte, jag tänker bara att så här, för att få bort en sjukdom från en klubb så är det väl lite så. Man måste bryta ner kroppen och bygga upp den igen typ. Om man ska dra en parallell till människokroppen då kanske.
Mm. Ja, nej, jag förstår, jag tror också det är någonting sånt man måste göra. För det blir så mycket, jag tror att stora klubbar, både Arsenal och innan och lite där ni är idag. Man får nog lite panik, liksom, fan det här funkar inte. Fansen är på oss och allting är bara skit. Alltså, ingenting händer, vi vinner inga titlar. Allt går bara åt helt fel håll. Och jag tror nog att det är bäst då att bara, ja, men lite som du säger, bara börja om på nytt. Liksom. Riv ner allting och så bygga upp det igen på något sätt. Jag vet inte hur det ser ut med United med liksom unga spelare. Är det liksom en ny, jag vet inte, klass 92 får ni väl inte igen. Eller vad de kallades, Neville och Beckham och de där. Den kanske är svår, men ändå någonting liksom som är på väg upp. Jag vet inte hur. Och det ser ut där för dem. Men någonting sånt tror jag är bra. För det gillar jag när det gick dåligt. Det enda man, för Arsenal, det enda man hade sådär som. Ja, men det här. Det var ju Saka och Smith Rowe och de här. När de kom upp liksom. Men de har hjärtat. De är framtiden liksom. Att man får någonting. Något att hoppas på. För annars sitter man ju där bara. Nej, men det här kommer vara skit. Tills jag lämnar denna planeten liksom ungefär. Det är Championship och League 2 som väntar liksom. Känner man nästan.
Ja, verkligen. Och det säger jag inte bara som liksom United supporter eller vad man ska säga. Så att jag menar, även om jag skulle sitta liksom bara som på något sätt fotbollsintresserad och sia kring United, så hade jag inte haft ett bättre svar heller. Så det handlar inte bara om vad jag vill liksom, utan det är ju verkligen, jag vet inte. Jag har svårt att, men det du pratar om med ungdomsspelare och så här tycker jag är intressant. För att ja, givetvis har United några bra gäng, det har de ju alltid liksom. Sen vart de landar i slutändan, det är ju väldigt oklart. Men det är ju typ en sån grej som jag verkligen kommer ta med mig från den här säsongen, är ju typ Kobbie Mainoo. Det är ju en sån kille som får mig att börja tro och hoppas lite. Och det kanske är typ också så här att lite han och några andras skull också, så behövs det någon form av utrensning och att försöka få bort den här sjukdomen, för att få dem att må bra. För att säga, jag vill ju inte att, jag vill, det sista jag vill är ju typ att en sån spelare som Kobbie Mainoo ska sugas med i det här svarta hålet som är Uniteds spelartrupp på något sätt. När andra spelare liksom bara drar ner honom i skiten och får honom att må dåligt och han tappar självförtroende. Allt sånt liksom. Det får bara inte hända. Så det är bättre att agera nu i sommar. Gör er av med 8 spelare då om ni vill, och gör er av. Även om ni gör en jätteförlustaffär på det, skit i det liksom. Det måste vara bigger picture nu som är liksom målbilden.
Ja, nej, jag hoppas att ni tar... Det kan gärna skita
sig. Det gör du inte, till. Ljug inte nu. Nej, sitt inte och säg att du hoppas på det.
Nej, men jag tycker ändå, alltså, det finns ju ändå liksom en del klassiska lag som man vill att det ska gå bra för. Alltså så, som man ändå vill ska vara med där. Det är klart att du vill att Arsenal ska stå längst upp varje säsong, absolut. Men där är liksom, man saknar... Jag saknar lite... Det jag saknar inför söndags match, det är liksom det här hur det var förr. Liksom, det, nu känner man ju som man blir 8 år, bara i den meningen. Men liksom just det här när det var så här, man gick in mot United, man visste att det skulle smälla som fan, att det skulle bli tufft och alltså så, men den känslan har man inte riktigt alltså så inför den matchen som är på söndag, och man vill ju ha rivaler och fightas med. Jag vill liksom inte att City ska bli vår nya topprival och att United försvinner i det, utan jag vill ha liksom den här gamla traditionen kvar, så att jag hoppas att ni kommer tillbaka. Ni behöver inte bli fullt så bra som nej, men det, man vill ändå ha liksom vissa, alltså så här, det vill man ha kvar. Jag vill liksom inte att det kommer in någon och köper upp liksom, man säger, någon skulle komma in och köpt upp Bournemouth och gjort dem till ett topplag liksom, alltså så, utan då vill jag hellre att ni bygger upp det igen, för det kommer och går i cykler, alltså så är det bara. Alltså Arsenal kommer inte ha den här toppen hur länge som helst, utan vi har en period nu kanske på 5 år framåt där vi måste plocka liksom lite titlar, och sen är det dags igen att göra ett nybygge liksom. Och gärna ha kolla lite längre fram under tiden också. Men jag vill liksom att det ska vara. Jag vill ändå att United ska komma tillbaka. Men ni behöver inte vinna mer än vad vi gör. Men att vara med och fightas om det.
Nej, men jag förstår vad du menar. Och vi är väl kanske då typ uppväxt under samma tid. När det var liksom United och Arsenal som var de stora utmanarna. Och det var ju en underbar tid, tyckte man ju på många sätt. Liksom. Och det är ju lätt att romantisera nu. Och det är väl därför också man gärna ser att det händer igen. Och jag tycker typ när man tittar på klubbar som, ja, ta typ City då, eller Newcastle, de här klubbarna som har och har haft en, många, man glömmer ju att Manchester City har ju haft en jättefin, alltså nu menar inte jag kanske att de har vunnit flest titlar någonsin, men de har ju en fin historia som klubb innan de blev den klubb de är idag. Likså med Newcastle och så vidare. Det är ju svårt att köpa en klubb i England som är historielös. Det är ju inte så att man börjar om ett Seattle Kraken eller ett Las Vegas Golden Knights då, för att prata NHL-termer, där det är liksom ett helt nytt lag som kommer in. Utan det blir ju liksom att man skapar ett nytt lag av ett redan befintligt lag som har mycket historia på något sätt. Men det man gör då är ju att man nästan gör dem lite historielösa genom att liksom, ja, typ sitter och pumpar in pengar till den grad att man blir framgångsrika. Sen ska ju det slå ut väl givetvis också. Det får man ju berömma dem för. Men jag kan ju sitta och känna så här, att om jag ska välja mellan City, Arsenal och Liverpool, ja, men då kan väl City lika gärna få fortsätta vinna då. För det känns som ett spöklag för mig bara. Liksom, det känns som att de inte, jag kan liksom inte ens knappt ta dem på allvar. Jag har ju mycket mer respekt för Arsenal och Liverpool. Sen har jag otrolig respekt för alla City-supportrar som har varit med hela vägen liksom. Det är ju, vad ska de göra? Det är ju inte så att de byter, det på samma sätt som jag pratade om mig själv där innan, att det liksom avvecklar ett supporterskap. Det gör man ju inte hur som helst. Det ska ju till något drastiskt liksom. Och det är klart att de fortfarande är med på resan och stöttar sitt lag lika mycket.
Ja, absolut. Och de kommer ju, jag hade en City-supporter med mig inför vår senaste möte mot dem. Och han sa ju det, så han har ju varit med liksom hela vägen, men där var ju mycket snack liksom internt på deras supportrar liksom, men de får ju alla de här medgångssupportrarna nu, och hur ska de bemöta dem? Men det är liksom, de kan inte säga dåligt på dem, för att alltså, så är det ju när barn är små, man går ju på det laget som vinner mycket och vinner fotbollsmatch, för det är ju det man vill se.
100%.
Och det är klart, alltså, de har en jättefin historia City, och jag har varit med folkets lag och alltid haft liksom mycket, mycket supportrar, så att det kommer aldrig komma ifrån. Det som du säger, där är bara historia nästan i de flesta klubbar i England. Och det är ju häftigt. Så att det är klart att de ska bygga vidare på det. Men jag tycker vad de har gått ifrån och som gör att jag har svårt för dem, är att Arsenal, United, Liverpool, vi bygger det på ett annat sätt. Det är lite mer egna produkter. Där är det mer okej, nu var han kast, då plockar vi in han den bästa i hela världen och sen så sätter vi honom på topp istället. Liksom. Och det tycker jag är lite tråkigt. Charmen tycker jag mycket med supporterskapet, det är att hitta de här som är liksom verkligen, som är Arsenal Football Club då, är ju i mitt fall, som går hela vägen upp och blir liksom en stor stjärna i A-laget. Det är de man vill följa. De tar man ju så mycket lättare till sitt hjärta än när vi köper in Aubameyang till exempel. Liksom. Det blir inte samma sak. Och det får man inte riktigt i City. Så därför har det varit svårt för mig att ge hjärtat till den klubben idag. Liksom. Sen de som gjorde på 70-talet, det är klart att de hänger på. Herregud, man byter inte lag. Det får man inte göra. Så att,
nej, jag kan ju snarare tycka synd om de supportrarna som har varit med hela resan och hela tiden får det här, okej, du håller på City, ja, det är bara för att de är så bra. Det är ju, jag känner ju för dem snarare, för att så här, det är ju liksom deras klubb, de har älskat hela livet, så att det är ju jobbigt med. Och sen det här du är inne på med, det är väl det som är lite störigt då kanske, att de värvningarna de ändå gör för så mycket pengar, som du säger, eller som Arsenal gjorde då, Aubameyang, eller som City gör varje transferfönster, mer eller mindre, att man köper någon eller några riktigt, riktigt duktiga spelare, så slår ju ändå de värvningarna bra ut. Alltså de gör ju ändå, det är väldigt sällan de gör en värvning för mellan 500 miljoner till en miljard som inte blir precis 500 miljoner till en miljard. Medan Manchester United då, jag vet inte hur många sådana värvningar de har gjort, där det bara blir liksom bajsmacka deluxe. Och där mår ju City bra. Liksom. Där har de ju, där lyckas ju Guardiola förädla mer eller mindre varje superstjärna för att nå sitt max.
Mm, absolut. Och där tror jag också är lite varför det gått lite hackigt för er de senaste åren. Ni har inte lyckats med era värvningar på samma sätt. Och vi hade också en period där vi inte gjorde det. Alltså liksom Mustafi och Sokrates, alltså alla, alltså det var ju så många så, som, alltså det blev ju liksom ingenting. Pepe, alltså det är ju så många på den listan bakåt i tiden, och det gäller att lyckas med de värvningarna också. När man väl börjar göra det så händer det ju grejer också, men de lyckas hela tiden, men de har ju också en lite annan plånbok, så att de kommer nog att fort, så länge de har den plånboken så kommer det nog liksom vara svårt att räkna ut dem någon säsong överhuvudtaget.
Nej, där har ju faktiskt ni Arsenal gjort, ja men alltså ni har ju, jag försöker tänka nu här, jag tycker ju Tottenham gjorde ett väldigt fint fönster nu då i somras här, men alltså om man tittar på de senaste åren, om man ska generalisera lite mer eller dra ut tidslinjen lite mer, så har ju ni varit bäst väl ändå på värvningar, är det inte så? Alltså ni, vad man tänker, Martinelli, man tänker,
ja, den är ju riktigt bra.
Ja, den är ju, alltså, den är otrolig. Ja. Ert mittlås, alltså Saliba och Gabriel, också otroligt och bra. Ödegård såklart. Alltså det är ju så här, alla de här är ju nu då ryggraden, med undantag för Martinelli, men Trossard också supervärvning. Så att jag menar, det är ju,
ja, jag vet lite olika värvningsstrategier från något år sedan tillbaka, då var det väl att man köpte in liksom Martinelli, Saliba, de här, ja, men de här bygger vi på. De ska inte vara bra nu, inte vinna, utan de ska vara bra om några år liksom, och så. Och sen så nu Rice plockar man in liksom, det är super att det är en startspelare liksom. Så man har haft lite olika, och Jesus och Zinchenko var också invärvade som startspelare, men innan dess hade man också, man har lite olika, man tar både in startspelare och de som ska vara bra om några år framåt, och hittat en ganska bra mix i det som jag tror funkar.
100%, och jag sa det i våran podd som släpptes idag då, så för det är inte, jag fattar ju att alla för det första inte ens lyssnar på våran podd, men man kanske inte heller har hunnit lyssna på just dagens avsnitt. Men då sa jag, vet jag att jag sa, finns det någon spelare förutom Declan Rice som faktiskt har levt upp till sin miljard? Alltså jag vet, du får hjälpa mig här.
Nej, inte på det sättet tror jag, framförallt att med att många tyckte att det var för mycket pengar för. Nu vet jag att inhemska spelare kostar mer, så har det alltid varit och kommer alltid att vara. Men alltså, den säsongen han har bakom sig, den är helt exceptionellt bra. Alltså, ja, du kan betala 1,5 miljard för honom. Alltså, så.
Ja, men det är det jag menar. Han hade ju lätt gått för 1 miljard idag igen. Ju. Om han hade sålt sig. Alltså,
han har inte sjunkit i värde, om man säger så.
Nej, men alltså man kan ju liksom, man kan ju absolut, nu pratar jag ju inte liksom om de här Mbappé och Neymar-värvningarna där man ska liksom fronta en hel klubb på något sätt, utan det som faktiskt är att man betalar för spelaren, så är det ju ingen, vad jag vet i alla fall, som har kostat mer än 1 miljard som har levt upp till förväntningarna på det sättet som Declan Rice har gjort.
Nej, det har han gjort jäkligt bra, och det har gjort från dag ett ju. Alltså, han var inte som Havertz, som man gjorde, vi också ifrågasatte honom ganska länge. Men Rice, liksom när han har gjort sin första match, så var det bara, där har vi honom, det är den spelaren vi har saknat. Perfekt, tack, check på det.
Ja.
Och sen så har han bara varit självklart.
Jag fattar inte varför inte Chelsea gick för honom mer. Det är också en grej vi pratar om. Men det är också så här nu det du och jag pratar
de
om här.
De fick ju köpa Mydryck, så det är de ju nöjda.
Exakt, och ni slapp honom. Så det är bra. Nej, men alltså det vi pratade om innan. Spelare man vill ha i en klubb. Är det något man vill ha, så är det väl de som brinner för klubben. Är det, alltså hade man kunnat välja de som ska vara kvar i United då till exempel, så är det väl de som har på något sätt liksom lite hjärta då, lite anknytning och känner någon form av tillhörighet då. Och det hade ju Declan Rice gjort i Chelsea. Men jag vet inte, det kanske var för mycket stolthet för dem att värva tillbaka honom för så mycket pengar när man en gång lät honom gå. Jag vet inte. Mm.
Ja, det kan det vara, men de hade ju, alltså jag tror alla i Premier League hade behövt Declan Rice, alltså faktiskt. Jag tror liksom det är inget lag som hade sagt nej, men han hade startat i alla lag också liksom, så han är på den nivån nu,
hoppas jag. Ja. Att han, det hade han gjort.
Att han håller hur många år som helst och inte liksom, jag ska inte jinxa någonting och säga vad det brukar bli med Arsenal-spelare, men jag hoppas verkligen att han håller. Han är otroligt rolig att se på och jätteduktig, alltså, så att det är en kalasvärvning. Ja, han verkar också vara. Han verkar komma nu aldrig bli någon diva heller.
Det tror jag. Han verkar alltså som en superkille.
Ja, och det är Arteta jäkligt bra på. Är det någon som är lite diva i vårt lag, då är det bara så, du kan ta ditt pick och pack och dra. Mm. Och det har han också gjort bra, Arteta. Han har fått ihop hela gruppen och laget på ett jäkligt bra sätt. Så att,
det skulle vara han själv då, i så fall.
Ja, precis. Kanske han som får hybris. Kanske, men nej, men jag tycker han har gjort det jäkligt bra också. Förvånad över hur bra han har gjort det, för det är inte så jäkla lätt att gå in. Alltså det är hans första riktiga tränarjobb egentligen som han tar, och det är rätt så stort ansvar att axla, men han visste mycket väl vad han gav sig in på, det tror jag.
Ja, och det här har ni säkert pratat om tidigare i eran podd, men man ska inte heller på något sätt credda klubb och ledning som också körde på med honom, för det fanns ju en tid där det blåste ganska mycket kring Arteta, och det verkligen kändes som att så här, nu du, behöver du någon vinst eller två här, för annars kommer du nog sitta löst på riktigt liksom, eller det gjorde han ju, kanske till och med ryka då, men han fick ju förtroende att bygga vidare på det, och att man trodde på honom där, det ska man ha cred för.
Ja, absolut. Ja, men det tycker jag, alltså han har fått tid, och det var ju det man kände att man bara ville ge honom, för att han tog ju ändå små steg hela tiden. Alltså så åt rätt håll, och hade han inte gjort det, så då hade man ju börjat undra liksom vad planen var egentligen. Men han känns som att man haft en tydlig plan. Sen tar det liksom lite några transferfönster innan man typ rensar ut en halv trupp som du var inne och pratade om innan liksom, och den. Man har fått den tiden, och jag tror det är nog den vägen man behöver gå. Och ge någon tränare tid liksom. Så att, nej, det är med facit i hand. Det är klart man har varit orolig några gånger på vägen. Det ska jag inte ljuga om. Men med facit i hand så har det ju varit rätt beslut hela vägen. Så att, nej, det är bara att hoppas. Det är det där sista. Vi snackar om det i någon podd liksom nu. Att, ja, okej, denna säsongen. Men nästa år, då är det ju fan nästan krav på att ta hem en pokal. Alltså, faktiskt. Där uppe på den nivån är vi nu, där vi inte kan. Tycker inte jag i alla fall, att vi kan liksom inte nöja oss med att komma tvåa längre och gå till en kvartsfinal i Champions League och åka ut tidigt i de andra cuperna, utan nu är det verkligen en cup som ska hem. Och då menar jag inte Carabao Cup. Jag menar en riktig.
Ska vi inte förminska den? Det kan bli någon Hyundai Cup på försäsongen i Australien.
Ja, eller precis.
Nej, men det ligger väl något i det, och det är väl förbannelsen då kanske med att börja leverera, att då blir man ju som supporter till slut lite kräsen kanske, eller att man i alla fall vill känna att så här, ja, men nu måste vi få någonting av att vi är så här bra också. Och lite som att vara stavhoppare i, och inte heta Armand Duplantis nu då, utan att bara vara stavhoppare i nutid och känna att så här, vi kommer aldrig riktigt komma nära för att det finns någon som är fyra klasser bättre än oss. Lite så har det varit med City och Liverpool också, ska vi säga. Men det har varit ett eller två lag som har varit liksom några nivåer över alla andra. Men det hade varit retligt, för att återgå till min stavhoppsliknelse här, för Arsenal, om man blir så bra men aldrig riktigt når City ändå. För att man kommer under en period nu när City är så bra. Jag vet inte, jag tror att City måste också börja bygga om snart liksom. Så att,
ja, Liverpool kommer ju börja göra det. Det är jag ganska säker på. Alltså så.
Ja.
Och City är ju inte allt för långt borta.
Nej, ni ligger ju bättre i fas, gör ni ju. Ni ligger ju bättre i fas. Så att ni borde ju få ett fönster på 2 år där Liverpool fortfarande bygger upp och där City måste påbörja det typ.
Ja, precis. Och nu känner jag lite känslan, nu börjar Liverpool dala lite. Nu är Klopp borta också. Och de måste liksom hitta en ny väg framåt. Och lite gamla spelare och sånt också. Har lite ungt på väg in, absolut. Men jag tror att de börjar bygga om nu och sen kanske City har 1-2 säsonger till, sen gör de en lite sämre säsong och så dalar de lite. Det är där då har vi det fönstret liksom där vi kan. Där måste det komma. Så är det bara.
Men för dig då skulle det vara ligan eller då Champions League och kanske tröstpriset FA-cupen, alltså något där då nästa år bör där bör ni vara då, annars så skulle du se på säsongen som en besvikelse helt enkelt.
Ja, faktiskt. Alltså, nu tycker jag ändå att vi är uppe i den nivån och visar. Nu har vi pressat City hela vägen in. Vi har haft några spelare som inte spelat Champions League innan. De har fått den rutinen nu också. Så att jag tycker att vi ska kunna gå. Jag tyckte vi var bra mot Bayern i de 2 matcherna också. Kändes lite som en 50-50. Vi hade kunnat ta oss vidare där också med lite flyt. Men, men någon titel nästa säsong tycker jag verkligen att det måste vara ett minimikrav ändå att vi ändå har nått upp till den nivån nu faktiskt. Om det liksom inte skiter sig längs vägen och vi har 8 spelare skadade som vi brukar ha liksom, så då kanske man ska se på det på ett annat sätt. Men liksom, har vi en skadefri trupp och får in lite förstärkningar under sommaren och lite så tycker jag ändå att man bör ha det som ett krav nu i alla fall, tycker jag.
Ja. Nej, det känns ju inte orimligt.
Nej, så att så senast vi firade en trofé, det var liksom mitt i pandemin och det var kul, men nu vill man ha ett riktigt jäkla firande istället liksom. Så
att, och gärna en ännu ädlare medalj också kanske då.
Ja, faktiskt. Så att, nej, och det ligan var länge sedan, så att den är jag nu mer sugen på än Champions League faktiskt.
När var det nu sista året eller senast ni vann?
Det var ju 04.
04. Ja, du ser, det är sjukt. Det är 20 år sedan nu alltså.
20 år sedan, ja. Det är längre än vad det var. Det var 18 år från mellan 71 och 89, så att nu är vi liksom över det. Så att, den måste till faktiskt.
Ja, jag sitter i den båten nu. Jag är på väg mot den resan också. Längre tror jag än 20 år.
Men jag lovar dig, den är jävligt skön när den vänder sig. Alltså när den, det är också en del av supporterskapet. Det tror jag vi kan enas om. Liksom att ha de här, för att verkligen kunna njuta. Alltså jag njuter så oerhört mycket mer nu när det går bra än vad jag gjorde liksom det tidsspannet mellan 98 och 04-05. För att då var jag så pass ung då, så jag har liksom inte varit med i någon sån här botten. Det var alltid bra Marsen. Men nu har man vadat sig igenom skiten liksom verkligen. Och får nu säga att det vänder. Man njuter på ett helt annat sätt.
Ja, men hur gammal är du?
Född 87.
Så att, ja, men då har vi ju verkligen upplevt typ samma år som vi var inne på lite innan då liksom. Men då fick du ändå vara med. Det var väl också, var det därför du började hålla på Arsenal då eller?
Nej, min farsa höll på Arsenal och sen så 98 var inte Sverige med. Och nej. Då skulle man ju hålla på ett annat lag och då blev det Holland och då spelade ju Bergkamp där. Och sen såg man vad han spelade liksom sen på hösten och då blev det verkligen Arsenal på riktigt sen dess liksom.
Du kommer ihåg målet han gjorde va? 98?
Alltså det målet han gör där och det målet han gör mot Newcastle. Alltså det kan man ju se hur många gånger som helst. Det är en sån man kan ju ha lite tråkigt på jobbet och bara, nej men jag går in och kollar på de 2 målen så känns det lite bättre.
Nej, jag kommer aldrig glömma det. 98 var ju också mitt VM liksom. Det är ju då jag började också liksom förälska mig i fotboll på riktigt liksom. Zidane är ju min gubbe liksom. Men det målet när han liksom sular bollen under med den här, alltså studssular bollen om man ska säga. Det är så tekniskt briljant så att det är jävligt galen.
Ja, det är helt sjukt. Det ska finnas en film med Zidane. Vi hade med en sån här i podden också som jobbar med lektor eller vad han det heter inom film. Och hade studerat mycket fotbollsfilmer. Där finns ju en hel film där de bara följer Zidane under hans prime under en hel fotbollsmatch liksom, och bara hans rörelsemönster hela tiden. Han är en fantastisk fotbollsspelare.
Ja, verkligen.
Nästan i klass med Henri. Nästan.
Det var den enda fransmannen som var bättre än Henri.
Ja, precis. Ja. Ja. Lite så var det väl. Ja, fantastiska spelare båda två. Så är det. Men jag tänkte också, eller vem är din favoritspelare genom alla tider i Manchester United då?
Det är väl då Paul Scholes. skulle jag säga. Erik Cantona är ju en spelare som jag beundrar, men där har vi ju lite det här att jag var för ung också då. Så att det är ju mer någon jag har liksom förälskat mig i på annat sätt liksom. Dels man har fått lära känna hans person och personlighet, ja, i efterhand genom andra supportrar, genom filmer och klipp och så här. Sen är det ju liksom, man gör ju den grejen, man sitter och kollar på allt håller på att säga, det är ju krydd givetvis, men väldigt mycket av det som han uträttade i United också, och liksom det är verkligen den speltypen som jag älskar och den personligheten som jag älskar. Men Scholes är väl svaret på frågan liksom, av dem som, alltså, som man har följt och kollat på typ. Ja. Det var liksom, ja, är honom illa.
Ja, men då måste man verkligen ha kunnat följa hela vägen såklart.
Det var liksom enda gången jag brukar säga, när man är ute på jobb och sådär, du vet, man hamnar bredvid vissa fotbollsspelare eller kända personer i allmänhet, så jag är faktiskt inte så mycket för det här att liksom starstruck eller att man vill göra någonting. Men när jag hamnade bredvid Paul Scholes på en golftävling en gång, när han bara stod också, det är det närmsta jag har varit på bara, men du, förlåt, kan vi ta en bild? Och så vill jag typ bara tacka honom för liksom allt han har gjort i mitt liv. Men jag vågar inte. Jag kände bara, han står bara här och njuter. Jag pallar inte vara den som går fram och stör honom här nu. Men det var nära, var det.
Ja, men där är nog vissa sådana man hade haft. Men jag tror antingen så gör man ju någonting, eller så blir man bara helt paralyserad liksom, när det är någon sån. Man kanske har sett upp till lite också, kan jag tänka mig. Kanske att
Ja. Och tidigare samma dag så hamnade jag, för jag bodde på samma hotell som Nemanja Vidic. Så han och jag hamnade i hissen tillsammans. Alltså bara han och jag. Då kunde jag inte hålla mig. Men då var det inte så här, ta någon bild eller någonting. Utan då var det mer bara, jag vill bara tacka. Typ den grejen. Jag vill bara tacka dig. Jag vill bara tacka för allt du har gjort.
Vad svarade han?
Nej men alltså han var hur soft som helst. Han var, så det visade sig också att vi hade rummen bredvid varandra. Så det blev också så här, vi gick av på samma våning och fortsatte prata liksom. Så att det blev ändå ett samtal av det. Det blev inte att jag blev den här
Följde in på rummet
liksom. Nej, men du vet, precis, Ove Sundberg som står utanför fönstret och bara kollar in. Det blev inte den, utan det var ändå så här ett bra snack liksom. Så att han kände väl, det kändes soft i alla fall, säger jag då från min sida.
Han tyckte det var skitkonstigt.
Han bara, exakt. Han fattade inte det. Det var
kolla tur i nyckelhålet innan
jag
gick ut, exakt, dagen efter.
Jag bara kände när vi var på väg åt samma håll. Han måste ju trott att okej, fast nu måste du vika av. Du kan liksom inte se vart jag ska här. Så jag var ju snabbt på att liksom öppna min dörr, så han fattar att okej, här borde jag också. Så det inte bara var idioten hängde efter.
Det var inget psykfall liksom.
Nej, exakt.
Yes. Men du, jag tänkte, du är ju fotbollskommentator. Och det är ju en liten sån pojkdröm också. Men om jag inte blir fotbollsproffs, då kanske man kan bli kommentator ändå. För det verkar ju jävligt kul om man får titta på fotboll. Sen är det ju en väg att gå. Det är liksom inte bara sitta hemma och babbla för sig själv. Men jag förstår att det ligger mycket jobb bakom. Men alltså, hur ser man förbereda sig inför en Premier League-match till exempel för din del?
Det är tacksamt att kommentera, för att det är en liga som levererar väldigt mycket stats och material och så annat liksom. Sen är det upp till oss att liksom, det finns ju en avvägning där vad vi vill ta med och sådär. Men det är där kan du liksom, där får du dokument ner på sån liksom niva nördnivå där du kan liksom välja i princip vad du vill då. Men det är ju ett arbete i sig att göra det, men det är väldigt tacksamt också. Det ska man ju inte säga något annat än. Champions League var likadant när vi hade den rättigheten tidigare. De var också väldigt tacksamma med att kunna leverera. Men sen finns det ju liksom väldigt mycket annat man kommenterar också. Där du liksom, du vet, jag kommenterar ju ibland Frauen Bundesliga. Det är ju liksom tysk damligan i Tyskland liksom. Och där får man ju, där är det ju knappt så att alla lag har en hemsida ens liksom. Det kan ju vara jobbigt. Eller att du kommenterar ibland träningsmatcher i landskamper i Sydamerika och alla byter nummer från en match till en annan, och du vet liksom, alltså sånt där kan ju vara, då är det ju ett hästjobb verkligen. Med det sagt, det är väldigt mycket jobb med Premier League också. Många tror ju nästan faktiskt att man så här, ja, men Holmgren glider väl in 10 minuter innan match och sätter sig och bara river av en. Så är det ju givetvis inte, utan det är ju liksom väldigt mycket förberedelser även för de mest rutinerade. Och det gäller ju givetvis för mig också. Så att det är mycket liksom gå igenom aktuella händelser. Man får ju också då sätta sig in i den här mindre boken som det är då, som man får levererad från Premier League, vad som man själv tycker är aktuellt, vad man tycker sig kunna använda sig av. Jag brukar göra så att jag har ett system i form av lappar med alla spelare i truppen mer eller mindre som har spelat i närtid, med lite information kring dem. Ålder, det kan vara nationalitet, det kan vara något som har hänt nyligen eller någonting som kan vara bra för mig att veta, som jag sen då kan klippa ut och använda, sätta i formationen som de spelar för dagen då liksom. Så det är väl, jag vet inte om du förstår vad jag gör ungefär, men det är väl ungefär så jag brukar lägga upp det i alla fall, för att göra det smidigt. Och sen så, ja, så har man väl ett gäng lappar med lite andra grejer också då, givetvis, med sig. Vi alla är olika där. Alla verkligen som kommenterar, för Viaplay i alla fall, har sitt sätt att göra det på. Vissa tapeterar inne i kommentarsboxarna med olika papper, olika statistik och olika grejer de har med. Och vissa kör knappt någonting alls. Det är väldigt individuellt.
Mm. Ja, men det står, man hittar väl sin väg framåt, kan jag tänka mig. Ja. Men det ligger mycket jobb bakom. Men hur mycket, alltså, en sån sak som man tänker på, det är liksom alla de här uttalen. För den kan jag avmärka ibland när jag sitter i den här podden, att någon, du, han uttalar faktiskt inte det namnet så. Hur tar ni hjälp av det? Eller får ni också hjälp av Premier League där? Eller blir det, ja, men ja, om du har något riktigt svårt namn liksom.
Ja, precis. Men verkligen, vad heter han Luton-liran där som har 7000 konsonanter i sitt efternamn?
Men han är nog rätt. Det finns en spelare i Kalmar också, vet jag, som har något.
Ja. Den är helt underbart, det efternamnet. Ja. Men han har väl också typ, han har väl också gjort någon grej nu, att han är lite snäll mot alla kommentatorer, inte minst då, att han har förkortat. Han har bara tagit en tredjedel av namnet typ.
Alltså, jag tror inte ens alla de bokstäverna får, liksom, kan trycka som man vill ha efternamnet på sin tröja, alltså så.
Nej. Det skulle se ut som att han spelar alfabet på ryggen om han hade kört upp så. Och allt sånt. Nej, det hade varit katastrof. Ja. Det som du säger, det efternamnet är ju helt otroligt. Jag skulle aldrig ens typ ge mig på att uttala det. Men nej, men så här är det ju, att det är också jag liksom alla kommentatorer, jag jobbar verkligen på uttal ibland, för att jag vet hur folk kan sitta och störa sig på det. Jag vet också att jag har sagt fel på vissa namn vissa gånger, vilket då man får höra också. Det är ju typ det värsta alla vi fotbollsfans tycker, när man sitter hemma vid tvn och det är en kommentator som säger ett namn fel. Enligt dem själva i alla fall. Men det finns något så bra då, nu pratar jag för Premier League. Det Premier League sedan några år tillbaka har börjat med att de skickar ut en film inför varje säsong. Med alla lag, där alla spelare i alla lag står och tittar in i kameran och säger sitt eget namn. Så då vet jag att även om ni där hemma... Vilken
tråkig dag de måste ha.
Ja, skämtar du eller? Du vet, när man ser dem, de står ju bara och hatar livet när de står där och ska säga det här. Och så står de då liksom, bara, Anthony, säg igen, Anthony, så säger han typ sitt på... Men i alla fall då, så då är det ju så här att där vet man ju att så här, nu säger jag det på det sättet, så kan alla där hemma tycka vad de vill. Det vet jag är rätt sen... Som du vet, men man får väl också lite göra det. Man kan ju inte heller liksom stå och uttala ett portugisiskt namn som portugiserna säger det, utan jag måste ju försvenska det lite. Men ibland så, det ofta är det till stor hjälp i alla fall.
Ja, men den känns ju jäkligt bra. Ja, det kan inte, men det måste, men jag tänker, när de får den dagen, så då är Premier League på plats, då ska alla stå och säga sitt namn. Det är ju liksom, det är som när Granqvist skulle önska Danmark välkommen till Rysslands VM. Alltså den,
exakt. Liksom jag kan säga så här, du ser inte en enda tand på någon av de här spelarna. Det är ingen som ler när de står och säger det, utan de står där bara, okej, måste jag göra det här? Du kan tänka, du vet, Cristiano Ronaldo fick den här spelaren. Ja, nu vill vi att du säger ditt namn två gånger in i kameran här. Han bara, vad är det här?
Vet du vem jag är?
Ja, exakt. Ja. Nej, jag gör inte det här bara. Men det är bra för oss i alla fall.
Ja, absolut. Ja, men det tror jag säkert. Ja,
vilket namn, du måste ju ha något sånt namn som du själv har tänkt på. Bara, hur kan de aldrig få detta rätt?
Nej, jag stör mig faktiskt inte så mycket på det. För att så länge jag vet vad de menar. Liksom, en som jag brottas med, det är ju Gabriella, alltså mittbacken. Magalhães.
Ja.
Den är ju som man brottas med. Men jag har aldrig stört mig så mycket. För jag tycker faktiskt att ni gör det bra. Alltså så, det är liksom, och jag som sagt, jag vet ju inte. Jag antar ju att ni liksom ändå gör någonting åt det. Och så, vill ta reda på det. Ni får ändå betalt för det. Liksom, utgår ifrån.
Man vill ju givetvis göra rätt, och man vill det sista man vill är väl också reta upp folk. Och sen ska ni ju veta det, alla ni fotbollsfans där ute, att det finns väl inget släkte som är så lättretat som fotbollsfans heller. Alltså det är ju liksom, folk sitter ju och i princip letar grejer ibland, ja, känns det ju som. Och jag skiljer mig inte från dem heller, utan jag är ju själv, tillhör ju samma släkte. Men däremot så, det hände ju, jag kan bara jättekort säga, det hände ju typ när jag skulle kommentera Wolverhampton, och då var det ett tag sedan som Wang Hishan var med. Han var ju skadad, och så var han ju på asiatiska kuppen, heter det väl, och så vidare. Så han var borta, så bara så här, när man kollar i grafiken som man får innan då, liksom hur de ska spela, då står det ju liksom Hishan typ på grafiken. Och sen så säger de bara, ja men han har Wang på ryggen.
Mm.
Så jag bara, ha, vad ska jag köra där? Ska jag köra Wang då, eller? För är inte det hans förnamn? Och koreanerna vände ju liksom på sina namn på det sättet, och då var det lite lurigt. Då vet jag, gick och frågade någon av våra mer rutinerade kommentatorer, och då sa han, nej, kör Wang, det kör jag alltid liksom. Och det står det nog på tröjan också, tror jag. Så var det så här, bara börja lite, bara hoppas jag får en närbild snart. Och så fick jag det, som tur var, och då körde han faktiskt Hishan på ryggen, så att då gick jag på det ändå. Men sådana där grejer kan ju vara lite svårt typ då.
Ja, men det förstår jag. Men jag tycker ändå att ni gör det bra. Jag skulle kolla highlights på någon Arsenal-match. Ja, det är jättelänge sedan nu. Men det var det finska kommentatorer på dem. Och de kan ju säga, jag har ju det svårt med uttalen. Alltså. Det lät ju...
Jag har dem ju generellt.
Ja, precis. Men det var ju... Nej, alltså, jag fattar inte ens liksom vilken spelare de menar. Liksom. Det var nästan som att de hade översatt alla namn till finska. Liksom. Vi tar något vanligt. Han får heta Pekka. Peter Tjeck får heta Pekka. Liksom. Det var lite så.
Sen också, jag vet inte, nu ska jag höra vad du säger då. Kommer du ihåg, det gör du ju givetvis. Jag säger bara, om du säger efternamnet på eran vitryske mittfältare som heter Alexander i förnamn. Vad var hans efternamn?
Vad sa man då? Schleb, tror jag, vad jag sa. Du
körde Schleb.
Ja. Legitimt i min bekantskapskrets i alla fall.
Ja, ja, det är intressant att höra. Det är så här, hur många uttal hörde man inte på det? Det var ju Schleb, det var Gleb, det var Hleb, Leb. Ja. Schleb, som du sa, alltså det var ju så här 400 olika.
Men, känt barn och många namn.
Ja,
lite så.
Exakt. Arteta heter bara Arteta.
Ja, precis. Skönt. Gött med artistnamn, om man skulle ha haft det på något sätt.
Verkligen, verkligen.
Ja, men det är härligt. Yes, jag ser Erik att du har en match som du snart vill gå och titta på, men jag tänkte innan vi rundar av.
Du behöver inte känna någon stress för det, kan jag säga. Jag missar gärna lite av den här matchen, så kör du på. Det här är mycket trevligare än att kolla på United.
Härligt att höra. Ja, ni möter Crystal Palace. Vad tror du det går i den matchen då? Du verkar ju inte ha så höga förhoppningar.
Nej, men det blir 100% torsk. 100% torsk. Jag tror 3-1 Crystal Palace, tror jag.
Ja, de är tuffa. Det är de faktiskt. Nej, jag vet faktiskt inte. Det är en match där. Men jag hoppas
fått ordning på saker och ting nu med Palace. Alltså, de hade ju en riktigt tuff period i början av året här, men nu så ser de rätt bra ut.
De gör ju det, men jag hoppas ändå att ni kanske får en liten positiv känsla idag. Går in med ett jäkla lite för högt självförtroende på söndag när ni möter oss. Och att vi,
ja, vi måste ju säga något om den matchen med.
Ja, vi måste ju det. Men
det är ju ingen slump att man blev inbjuden just den här veckan.
Nej, det är det ju verkligen. Det var ett kul annat bara så. Ja, så möter jag Arsenal Luton här nu till helgen.
Ja, exakt. Vad har du att säga om den?
Precis.
Ja.
Nej, men jag kan väl börja. Alltså det måste ju vara ett helvete att vara United-supporter nu också. När det liksom, har liksom varit Liverpool och City och Arsenal som har slått om det.
Ja, precis. Det är ju liksom pest eller coolare alltihop. Typ.
Jag tror ju att är det några läggmatch för de här senaste omgångarna, så är det ju att ni lägger er mot oss. Det är ju pest eller coolare för er. Men Tottenham kommer ju inte. De kommer ju fan inte vara smutsiga om sina kläder när de går ut och möter City nästa vecka, tror jag.
Det kommer inte vara många gräsfläckar på de shortsen, det kan vi vara överens om. Nej, men alltså det blir ju ett dilemma. Alltså fansen vill ju att de lägger sig, mer eller mindre. Det tror jag ju. Men sen ska man nog också vara ganska, ja, man ska vara ärlig och säga det med nu då. Att även om Tottenham hade gått in med inställningen att så här, vi ska göra allt vi kan, så är de så dåliga just nu så att de hade inte rått på City ändå faktiskt.
Nej, det tror inte jag heller. Och det är väl lite så, om man ska försöka vara lite objektiv, så är det väl kanske lite så i den matchen på söndag också i United Arsenal, att är vi påkopplade så är vi det bättre laget. Men sen, Det är den där, alltså, vi märkte det mot Villa när det liksom är kniven mot strupen. Då är vi inte riktigt, då är vi inte också den sista sak att utveckla liksom, och vara där i de riktigt avgörande matcherna hela vägen. Och det är väl den oron jag bär med min. För att då har vi en bra roll och vi är påkopplade och spelar vårt spel, då tycker jag att vi är det bättre laget. 9 gånger av 10, sen kan allt hända i fotboll. Men jag tycker att vi ska klara av det nu. Men det kan vara pressen också. Men det har ju varit finaler hela våren, känns det som. Liksom. Då var vi tvungna att vinna. Så.
Nej, men det där är ingen åsikt du behöver skämmas över. Jag skulle säga så här, att den största utmanaren för Arsenal i helgen, det är ju ni själva, som du är inne på. Mm. Det är United, inte det laget som kommer bjuda upp till sen. Fattar jag, det finns ju alltid en oro när man möter ett bra lag, och är det någonting som ska kunna få igång ett United så är det väl när man möter ett annat, en annan storklubb, om man nu säger så, där fansen ändå liksom förväntar sig någonting och så vidare. Men det är ju, jag skulle säga att det skulle vara en jätteskräll. Jätteskräll, och det säger jag inte bara för att jinxa matchen, utan det skulle vara en jätteskräll om United vinner. Det skulle vara skräll om de till och med tog poäng. Jag tror ju att det är närmare 5-1 än 1-1 ju.
Jag hade varit på hemmaplan, så hade, eller vår hemmaplan, så hade jag kunnat tycka det. Men sen, alltså det är också helt hur matchen utvecklar sig. Det är liksom, första målet, gör ni ett mål första fem, får publiken med er. Och så börjar vårt maskineri harva lite, då kan det bli tufft. Men går vi in med 2-0 i halvlek, då är det nog ganska hängande huvuden i United, tror jag. Men... alltså man är fortfarande luttad från de här andra åren, och man väntar fortfarande liksom på att det ska skita sig totalt i någon match, känns det som. Även om jag tror att vi bör ha kommit så långt i utvecklingen nu liksom, att vi ska klara av de här matcherna också.
Och bara städa. Ja, och sen alltså, vad har ni någon skada ens eller?
Ska vi se, det var väl Arteta hade lite nageltrång, hörde jag. Det är väl det.
Det här är helt sant. Helt sant. Arteta hade kunnat gå in på mittfältet United, eller i Arsenal, och Arsenal hade fortfarande varit favoriter mot United.
Ja, det tror jag. Han hade nog inte åkat 90 minuter, det tror jag inte. Men,
nej, men det hade inte spelat
han någon roll. Han spelar rätt mycket på träningarna, ser man fortfarande på det som släpps från klubben. Liksom. Men,
hade han spelat 55 minuter mot United och gått ut och United och Arsenal hade avslutat med 10 man, så hade de förmodligen vunnit ändå. Det är där vi är nu.
Så jävla optimist du visar, Erik.
Jag gör allt för att jinxa den här matchen. Ja, jag gör allt.
Jag märker det. Det är ett bra supporterskap.
Ja, exakt.
Ja. Nej, men att detta nu hållit hög nivå. Men jag tror inte att han hade hållit så. Men han kan fortfarande röra lite fötterna. Men jag tror som sagt, alltså, gör vi detta bra nu, bara gör vi om match. Så att vi inte hamnar i det läget vi gjorde mot Aston Villa. För där var det lite, där tror jag fan att liksom, där var... tillfället var nu lite där att ja, men nu har vi chansen, och så låste sig allting. Men jag tror nu är det nog bara att köra på och köra över United, för att ni är inte det United ni har varit innan. Men sen är det alltid man ska komma till Old Trafford, det är en stor match, publiken kommer vara taggad. Så att får ni någonting med er i början så kan det bli lite jobbigt. Men jag hoppas att vi spelar stabilt och vinner väl med 2 mål kanske.
Men jag tycker du sa det bra i början där, att 9 av 10 så ska ni ju vinna, och i den tionde då så ska det väl bli oavgjort då. Alltså det är ju väldigt klar fördel Arsenal trots att det är på Old Trafford, för att den borgen är inte vad den en gång var, va?
Nej, den är väl inte det, varken på planen eller läktaren som man har
exakt,
hört.
Så att, exakt.
Så är det ju. Men,
i dubbel bemärkelse.
Ja, precis. Men nej, jag tror att vi bör klara av det faktiskt, med tanke på att jag form har varit lite så där också. Så att, jag tror det blir tufft för er, men matchen ska spelas också, så är det ju.
Ja, nej, men visst. Det blir spännande i alla fall oavsett. Nu du får påminna mig här, jag borde ju veta det här vid det här laget när man sitter och poddar och umgås med Anders så mycket som jag gör, men vilka har ni kvarstående då efter United?
Det är Everton hemma.
Det är bara Everton, ja. Det är bara en match kvar sen.
Ja, precis. Och sen så har ju City, vad har de, Fulham och Tottenham, och sen har jag fan glömt vilka de har i sista.
City sa du?
Ja.
Ja, det borde man också kolla på. Tottenham hade de, och så sa du.
Fulham.
Och Fulham nu, ja, just det, de har ju 3 matcher kvar.
Och sen är det sista omgången, där har jag dålig koll på, men det är ju liksom, vi lever ju på hoppet nu att ja, men kan de kryssa en match liksom, så ligger vi på samma poäng och så håller vi bättre målskillnad liksom. Det är det hoppet man har kvar.
Ja, och det är väl också det så här att nu är det ju otur då för Arsenal att det just är Tottenham som ska göra det. Men hade det inte varit den rivaliteten mellan Arsenal och Tottenham och man hade liksom behövt att väga in läggmatch, det är ju hemskt att man ska göra det. Jag tror inte det kommer hända, men ni fattar själva. Det finns ju
de har ingenting att spela för heller.
Liksom. Nej, och det är något undermedvetet i dem att de liksom hellre ser City vinna än Arsenal, givetvis. Men ett Tottenham som det har varit den här säsongen nu, bortsett från de 3-4 senaste matcherna, så är ju de ett lag som har kunnat ställa till det för vilket lag som helst, med tanke på att de spelar så frejdigt och märkligt på många sätt. Men nu har ju folk börjat lära sig Big Ange, hur han lirar. Men jag tror annars att City, eller vad säger jag, Tottenham hade väl ändå varit den matchen att sätta förhoppningen till annars då kanske.
Mm. Ja, men det tror jag också. Och den känns ju, med tanke på att det är just Tottenham, så är den liksom borta.
Ja, känns exakt. Det som.
Så att, nej, jag tror, man hoppas, men man börjar tro mindre och mindre på det liksom, på något sätt. Lite så känns det.
Men jag hoppas nu för att dra min lans för Arsenal och vinna lite sympatier bland alla Arsenal-fans här, så hoppas jag ju att, och det här är inte supporten i mig som säger det, men jag hoppas att ni vinner också, för att det är liksom, ni är värdade mer och att det är bra för ligan på något sätt. Det känns bättre om ni får vinna.
Jag tror engelsk fotboll hade mått bra av det faktiskt. Att det var någon annan än City och Liverpool nu liksom som tar det vidare. Och jag tror att det kommer ju hända någon gång under de närmaste åren. Men det hade varit ännu roligare om det hände nu.
Absolut.
Faktiskt. Jag tror att det hade varit jättebra för, alltså rent objektivt för engelsk fotboll, så tror jag att det hade varit jättebra. Att vi hade vunnit faktiskt. Men ja, det är på planen det ska avgöras. Så att det, nej, den här våren var tuff. På ett annat sätt än de andra åren. Liksom det. Man,
ja, visst. Kastas
mellan hopp och på tiden hela tiden. Liksom.
Ja, men så är det. Sen hoppas vi att Manchester City, det är inte heller supporten Erik som säger detta, utan det är också det fotbollsälskaren som säger att jag hoppas att City drabbas hårt av de här 115 åtalspunkterna de har emot sig också. Mm.
Ja, och de har ju legat och bubblat hela tiden. Liksom. Alltså, de har tagit ur det hela tiden, känns det som. Men någon gång måste det, alltså kan det smälla mot Everton eller för Everton liksom, så måste de ju kunna spela City också. Det vet inte jag.
Det måste det till, så är det
ju. Ja, men det är ju lite så. Sen vet inte jag hur mycket det är liksom, alltså jag tänker hur det var för Juventus i början av 2000-talet. Där smäller det ju ganska friskt liksom. Jag tror inte att det smäller lika hårt mot City, men någonting måste ju hända. För annars kan ju folk bara, eller andra lag också, bara fortsätta liksom.
Ja, men verkligen, det blir något krav på FA eller vilka det nu är som har frågan på sitt bord, att de måste agera oavsett liksom, om det är City United. Alltså, man måste göra det för att det skulle bli sånt ramaskri annars. Så det blir spännande att följa den storyn också. Det blir, ja, det blir mycket, mycket, många intressanta veckor här framöver nu.
Det blir det. Det ska avgöras och avslutas. Men jag tänkte också att vi skulle avsluta denna veckans podd, Erik. Jag tackar så mycket för att du var med. Det var jättekul att ha med dig. Och alltid kul att höra lite hur andra lag har det och hur de ser på Arsenal. Och intressant också att veta lite hur du förbereder dig inför matcher.
Precis, vet man det. Tusen tack för att jag fick vara med, får jag säga. Det var kul att få höra från någon annan Arsenal-supporter än Anders.
Ja, precis. Där finns lite olika dimensioner hos oss. Han är inte talesperson för oss alla. Men det är bra att ha någon där ute som håller fanan högt också.
Exakt, visst är det
verkligen.
Så.
Visst är det så. Ja. Men stort tack, och vill ni höra tankarna efter den här matchen så släpper vi ut i en podd nästa vecka. Och vill ni höra Eriks tankar så tror jag nog att ni släpper en podd också nästa vecka när matchen mellan Arsenal och United har spelat. Så då får ni gå in och lyssna på den också.
Det beror på hur matchen slutar, skulle jag säga.
Du bara, nej, det blir ingen denna veckan. Nej. Det tyvärr.
Anders kör själv på måndag. Exakt.
Han kör helt själv en timme. Ja. Bara om Kai Havertz. Kai Havertz special. Även super.
Ja, kan bli så.
Ja. Men stort tack Erik för att du var med. Och stort tack till alla ni som har lyssnat. Ha en trevlig vecka.